بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى أما بعد بفوتشتر من تفسير القرآن الكريم عبدنا أدلة دبوك وقفسينا دبوك وكفيكم اترام تل سورة البروج som kan översättas till de mäktiga stjärnorna. Och det är sura nummer 85. Den sändes ner i Mekka. Den har 22 verser. Och vi tänkte inshallah ta'ala som vanligt lyssna på denna sura. Och sen så kommer vi inshallah gå igenom.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassama شاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله vid himlen med de mäktiga stjärnorna. Och här kan det referera till det sättet som stjärnorna ligger på himlen, alltså stjärntecknena. Hur allting går i sina banor, solen och månen. Hur allting är perfekt anordnat i himlen. Allt det här tyder på Allahs perfekta kudra, makt. Ja, och hans rahma och hans hikma. Wal-yawmil maw'ud, och den utlovade dagen. Och denna dag är yawm al-qiyamah, domedagen. Den dagen som Allah har förberett för skapelsen. Han kommer samla människorna på den här dagen. Den första till den sista. Den som är nära och den som var långt bort. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُود, och vittnet och det bevittnade. Sheikh Saadi, han säger det här omfattar allt. Där man har كُلُّ مَنْ اِتَّصَفَ بِهَذَا الْوَصْءِ اَيْ مُبْصِرْ وَمُبَصِرْ, alla de som ser och det som ses. Så allt som vittnar och det som bevittnas. Det har nämnts mycket olika saker här i tafsir. Men det som inshallah ta'ala har nämnts från profeten sallam är en hadith som berättas av Abu Huraira radiyallahu anhu, där han sa att Allah sände bud alayhi sallam, han sa al-yawmul maw'ud yawmul qiyamah, den utlovade dagen, det är domedagen. Wal-yawmul mashhud yawmul arafa, och den bevittnade dagen, det är arafa. Wa shahid yawmul jum'ah, Och detta vittne, eller det som bevittnas, det är fredag. Det finns ingen dag där solen har rest sig som är bättre, eller där solen har rest sig eller gått ner, som är bättre än fredag. Och på fredagar finns det en timme, en stund, och ordet sa'a på arabiska refererar till stund. Om den troende lyckas åkalla Allah subhanahu wa ta'ala under den här stunden med någonting gott, så kommer Allah att besvara hans åkallan. Och om han söker skydd för någonting ont, så kommer Allah att skydda honom från den här saken. Och den här hadithen inshallah ta'ala är Hassan, den finns i Tirmidhi. Qutila ashabul ukhdud. Fördömda eller förbannade var folkens, var gruppens folk. Ett icke-troende folk som grävde en grop där de brände alla troende människor bland sig. Och här är det många som tror att man läser Qutila ashabul ukhdud, att folket blev dödade. Qutila, alltså i, vad säger man, presens. Att de dog, de blev dödade. Men det är inte korrekt tafsir, utan det korrekta är att Qutila betyder här, det är dua mot dem, bil halak, att de ska förbannas eller att gå under. De gick under eller de förbannades. De som grävde dessa diken eller gropar fyllde dem med eld och sen slängde ner de troende i dessa gropar. Och vi tänkte läsa berättelsen. Det har också sagts lite olika saker i tafsir gällande vilka Ashabul Ukhdud är. Vilka är det gruppens folk? Och utan tvekan så är den tafsir som är bäst den tafsir som kommer från Allah subhanahu wa ta'ala och hans sändebud. Och Muslim berättar i hans sahih en hadith från Suhaib radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa. Och den hadithen är väldigt lång och ni har hört den förut inshallah ta'ala. Hadithen som brukar kallas för pojken och trollkaren. Och vi läser och översätter nu spontant från arabiska. Suhaib berättar att Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam. Han sa, det fanns en konung som levde före er. Och denna konung hade en trollkar. Och när trollkaren blev gammal så sa han till konungen, jag har blivit gammal, så skicka mig eller sänd mig en ung pojke som jag ska lära mig, som jag ska lära magi. Som en slags lärling då. Så man hämtade en pojke till honom. Och denna pojke, när han var på väg till trollkaren, så träffade han en rahib, en präst eller en munk. Alltså en troende person från de som levde på den tiden. Så han satte sig och lyssnade på vad han hade att säga. Och tyckte mycket om det han hörde. Och när, varje gång han gick till trollkaren så gick han förbi den här munken och lyssnade på vad han hade att säga. Men det gjorde så att han kom för sent. Och trollkaren blev arg och slog honom. Så pojken klagade och sa till den här munken att jag blir slagen. Och då så sa munken att om du är rädd för trollkaren så säg att det var min familj som höll mig kvar. Och om du är rädd för din familj så säg det var trollkaren som höll mig kvar. Så pojken fortsatte så här dag in och dag ut att han gick till trollkaren och på vägen dit så satte han sig och lyssnade på vad munken hade att säga. Men en dag så när han var på väg till trollkaren så låg det ett jättestort djur på vägen. Jag vet inte om det var oxe eller någonting jättestort som liksom blockerade hela vägen. Och då så sa pojken, idag ska jag veta vem som är bäst. Är det trollkaren eller munken? Alltså vem har bäst religion? Så han tog en sten och han sa, o Allah, om det som munken är på är bättre och mer kär till dig än det som trollkaren är på, så döda då det här djuret. Och så kastade han stenen och djuret dog direkt och folk kunde gå på den här vägen. Så han gick till munken och berättade för honom vad som hade hänt. Och då så sa munken till honom, min son, idag har du blivit bättre än mig. Och du har nått en mycket hög status. Och du kommer att prövas. Och när du prövas så vill jag inte att du berättar att det var mig du har lärt dig ifrån. Och pojken fick många mirakel. Med Allahs vilja kunde han bota den blindfödde. Personen som var Abras, som hade som var spetälsk. Och ni vet, den här sjukdomen går egentligen inte att bota. Det är något som han föds med. Så han botade folk från alla möjliga sorters sjukdomar. Och en av kungens närastående som hade blivit blind, som brukade vara nära kungen, hörde om det här. Så han gick till pojken med massor med gåvor. Och så sa han, du får de här gåvorna om du gör mig frisk. Och då så sa pojken, det är inte jag som gör folk friska, utan det är Allah som gör folk frisk. Så om du tror på Allah så kommer jag be till Allah att han ska göra dig frisk. Så pojken trodde på Allah, eller mannen trodde på Allah, och Allah gjorde honom frisk. Så gick den här mannen till kungen och satte sig bredvid kungen, så som han brukade sitta. Och då så sa kungen, vem har gett dig synen tillbaka? Och då så sa den här mannen, min herre. Och då så sa kungen, vadå, har du någon annan herre än mig? Och då så sa den här mannen, ja, min herre, han är min herre och din herre. Så kungen tog honom och torterade honom tills det att han berättade att det var pojken som han hade gått till. Så man hämtade pojken och sa, och kungen sa till honom att du har blivit en mycket duktig trollkarl. Du kan bota de blinda och de spetälska och du gör massa saker. Och då så sa pojken, nej, jag gör ingen frisk, utan det är Allah som gör folk friska. Så kungen torterade pojken tills det att han berättade att han hade lärt sig från munken. Man hämtade munken och man sa till honom, lämna din religion. Så kungen, eller munken, vägrade. Och då hämtade man en stor såg och började såga munkens huvud och delade honom på mitten, så att han delades i två delar. Och då så sa kungen till den mannen som också hade blivit botad att lämna religionen, den som du är på. Och han vägrade och man sågade även honom på mitten. Och sen hämtade man pojken och sa, lämna din religion. Han vägrade. Och då så puttade kungen honom till några soldater och sa, gå med honom till berget. Eller gå med honom till si och så, till detta berg. Och de, när de var på väg upp på berget och innan de nådde toppen, så skulle man då tvinga pojken att lämna sin religion. Och om han inte gjorde det så skulle man slänga ner honom. Så när de gick upp på berget så sa pojken, Allahumma kfinihim bima shit. Och Allah, rädda mig från dem med vad du vill, eller på vilket sätt du vill. Och då började berget att skaka och de här männen föll ner. Alltså de dog. Och pojken gick ner och gick tillbaka till kungen. Mycket modig den här pojken. Och då så sa kungen, men vad har hänt med de som var med dig, alltså mina soldater? Han sa, Allah räddade mig från dem. Och då så puttade han honom och sa till en ny grupp med soldater och sa, ta ut honom på havet, på en båt mitten av havet, och be honom lämna religionen, och om han inte gör det så släng i honom i havet. Så tog honom ut på havet och han sa samma sak, Allahumma kfinihim bima shit, och Allah rädda mig från dem på vilket sätt du vill. Och då skakade båten till och de här männen föll över bord. Och han gick tillbaka till kungen. Och då så sa kungen än en gång, vad har hänt med soldaterna? Han sa, Allah räddade mig från dem. Och så sa pojken till kungen, du kommer inte kunna döda mig, förutom om du gör det som jag säger. Och då så sa kungen, vad är det för någonting? Han sa, du ska samla alla människor på ett ställe. Du ska korsfästa mig på ett träd. Och sen ska du ta en pil, sätta den i pilbågen, och när du ska skjuta så ska du säga Bismillahi Rabbul Ghulam, i Allahs namn och pojkens herres namn. Och sen ska du skjuta, och om du gör det då kommer du att döda mig. Så kungen samlade alla människor på ett och samma ställe, korsfäste pojken på trädet, tog pilen, satte den i pilbågen, och så sa han Bismillahi Rabbul Ghulam och sköt. Och pilen kom på hans tinning. Och pojken satte handen där. Och sen så dog han där pilen var. Och då så sa alla som var där, Amanna bi rabbil gulam. Vi tror på pojkens herre. Amanna bi rabbil gulam. Tre gånger. Så alla människor blev muslimer. Och då så gick man till kungen och sa: har du sett vad du har gjort för någonting? Eller har du sett vad du var rädd för? Det som du var rädd för har hänt. Alla människor har blivit muslimer. Och då beordrade kungen att man skulle gräva dessa vallgravar. Och fylla dem med ved. Massa ved. Och göra stora eldar. Och så sa han och hotade folk: den som inte lämnar den, alltså religionen islam, kommer att kastas i den här elden. Och folk slängdes ner i elden en efter en, tills det att en kvinna kom med hennes spädbarn. Och så hon liksom tvekade, för hon höll sitt spädbarn. Och då så sa den här lilla pojken eller spädbarnet: ja umma isbiri fa inniki ala al-haq. Moder, ha tålamod, för sanningen så är du på det rätta. För sannoliken så är du på det rätta. Du är på sanningen. Och den här hadithen är autentisk. Och det här är en av de tre spädbarnen som talade. Eller hur? Det här barnet, Isa och Jurayj. Eller hur? Det är ett av de tre barnen som talade. Det finns en hadith om kissat Jurayj. Den här mannen från Bani Israel som blev anklagad för att han hade gjort zina. Fast han inte hade gjort det. Taib. Så den här suran kan man säga handlar om den här berättelsen. Om vad som hände. Så alla säger: Qutila ashabul ukhdud. Att fördömda var gruppens folk. Den här kungen och de soldaterna som grävde den här gruppen. An-nari dhatil waqud. Gruppen med elden full av bränsle. Idhum alayha qu'ud. Då de satt kring elden. Och det har sagts här i tafsir att de troende, då de slängdes ner i elden, så tog Allah deras själar innan det att elden rörde deras kroppar. Och elden gick istället upp över kanten. Och det här, Allah säger här att de satt kring elden. Idhum alayha qu'ud, alltså de satt runt elden för att njuta och kolla på när de troende slängdes ner i elden. Som Mujahid, han sa: kana qu'uden ala al-karasi inda al-ukhdud. De satt på stolar runt den här stora elden. Och de lärde sig att kolla på vilken ondska. Inte bara att de inte ville tro, utan de gick steget ännu värre. Och de lät inte heller de troende vara. De gjorde det värsta straffet. Slängde ner dem levande i en eld. Och inte bara det. De satt lugna på stolar tillsammans. Pratade och skrattade. Och lyckliga. Åt att folk skulle slängas ner i en eld. Så vad hände? De säger i tafsira att Allah räddade de troende. Tog deras själar innan det att elden rörde kroppen. Och lät istället elden komma upp. Den liksom flammade upp. Och tog istället kungen och de som satt på stolarna runt omkring. Och vi kommer nämna det senare också i sura. Och det här säger Sheikh Sa'di också. Det här: min a'zama yakunu min atajabbur wa qasawat al-qulub. Att det här är typ toppen man kan nå av högmod och hårt hjärta. För de förenade mellan kuffer, att förneka Allahs verser och hans tecken. De fick också se bevis, eller? Beviset att pojken liksom med Allahs vilja gjorde folk friska och så vidare. Så de vägrade att acceptera sanningen och krigade istället mot dem som accepterade sanningen och straffade dem med det här hårda straffet. Det straffet som får hjärtat att liksom skaka till. Och inte bara det, de satte sig för att kolla när folket skulle slängas ner i elden. Och allt det här gjorde de bara för att de här människorna trodde på Allah subhanahu wa ta'ala. Att de trodde på Allah. Och det här är någonting som de egentligen prisas för. Att de trodde på Allah subhanahu wa ta'ala. Att de får det som de själva fick sin glädje med. Att de var troende. Och på grund av det här slängdes de i elden. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Och de var själva vittnen till vad de gjorde mot de troende. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Och de hade ingenting emot dem förutom att de trodde på Allah, den allsmäktige, den prisade. Så det enda de hade emot dem var att de trodde på Allah subhanahu wa ta'ala, den allsmäktige, den prisade. Allah som har all makt, som styr över allting. Han som är den prisade, den lovprisade, för allt det han gör, allt det han säger och för hans namn och attribut. Och det här är också, vad kan man säga, kuffars sunna. Att de straffar folk bara för att de är troende. De hade inte gjort någonting. Inte att de hade gjort uppror, de hade dödat dem. Ingenting. Bara för att de var troende. Och samma sak ser vi idag. Folk fängslas och torteras och så vidare. Bara för att de är troende. Så folk... Allah subhanahu wa ta'ala har alltid gjort fiender till de troende. Till profeterna och följeslagarna till profeterna. Alla de som är religiösa kommer att få fiender. Det är inte en dans på rosor där man blir muslim och vägen till paradiset är hur lätt som helst. Det är svårt. Man kommer alltid få fiender. Som alla nämner i Koranen, att vi har satt en shayatin för människor och jinner i varje stad. Och de planerar och de är emot profeterna. Det är så. Det finns alltid shayatin. Och idag är de väldigt, väldigt många. Och de försöker på alla möjliga sätt att motarbeta och släcka Allahs ljus. Men Allah kommer att fullborda sitt ljus. Och Sheikh Ibn Uthaymeen säger att, kolla, de straffade de troende endast på grund av deras iman. Då man istället borde hjälpa de troende. Eller hur? Det är folk som man ska hjälpa. Och man ska underlätta för dem. Men att man istället straffar dem med att slänga ner dem i en stor eld. Det här är det största brottet en människa kan göra. Och deras enda brott, det var att de trodde på Allah subhanahu wa ta'ala. Som egentligen, eller det är det som människan skapades för att göra. Att tro på Allah subhanahu wa ta'ala, att underkasta sig sin skapare. Han som skapade allting. Allah al-musta'an. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala sen: Alladhi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid. Han som himlarna och jordens rike tillhör. Och Allah är vittne till allting som händer och existerar. Så Allah vittnar om allting som händer. Han vet vad som händer. Han hör vad som händer och han ser vad som händer. Och han ser också vad dessa människor gjorde mot de troende. Han hörde och han visste vad de gjorde. Så man ska inte tro att Allah inte vet vad som händer. Eller att Allah låter de här människorna vara. Utan Allah ger dem bara en slags tidsfrist. Och sen kommer han att ta dem och straffa dem på ett hårt sätt. Så kuffar tror att Allah subhanahu wa ta'ala inte vet vad de gör. Men de är sannerligen vilse. För Allah vet exakt vad de gör. Och han kommer belöna dem eller straffa dem för det som de gör. Eller han kommer att straffa dem för det de gör. Och ingen belöning får dem. Kalla in al-kafirina fi ghurur. De är sannoliken vilse. Och de är wal-jahil fi ama wa dalal an sawa'i sabil. De är ignoranta och blinda och vilse från den raka vägen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannam wa lahum 'adhabu al-hariq. Att de som utsatte de troende männen och de troende kvinnorna för prövningar och ej sedan återvände till Allah i ånger, de ska säkerligen få Jahannams straff. Ja, de ska få det brinnande straffet. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala: Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat. Att de som utsatte de troende männen och kvinnorna för prövningar. Ordet fitna, Fetten kan ha vissa betydelser. Här har du översatt till prövningar. Och det är en av betydelserna på versen. Men fitna betyder också att man bränner upp någonting. Fetten. Man säger fetento dhahab. Jag har stoppat in guldet i elden för att då skilja på det rena guldet. Ta bort det smutset som finns i guldet. Som Allah säger i Koranen, yawma hum 'ala an-nar yuftanun. Och på den dagen de kommer att brinna i elden. Yuftanun betyder här brinna i elden. Så det är ett ord, en synonym till fitna. Att det betyder då, en betydelse av fitna, att det betyder att elda upp. Och det betyder att pröva. Fitna betyder prövningar. Och det kan också betyda att hindra här. Att de hindrade de troende. Och Sheikh ibn Uthaymeen säger att det betyder allt det här. Det finns inga motstridelser, utan allting omfattas av det här ordet. Och här finns, här säger Allah subhanahu wa ta'ala då att de som utsatte de troende männen och de troende kvinnorna för prövningar och ej sedan återvände till Allah i ånger. Thumma lam yatubu. De gjorde inte tauba. De ska säkerligen få Jahannams straff. Ja, de ska få det brinnande straffet. Här säger Hassan al-Basri en mycket fin sak. Han säger Undhuru ila hadha al-karam wal-jud. Kolla på Allahs nåd och Allahs stora generositet. De dödade hans vänner, alltså Allahs awliya och de som lydde honom, och han kallade dem till att göra tauba. Ja? Eller hur? Vi sa, de var så grymma de här människorna. De satt och kollade på när man puttade ner de här människorna en efter en, hela byn i elden, och Allahs fanatala kallade dem ändå till att göra tauba. Och det här säger ulema bevisar att tauba, Allahs fanatala förlåter alla synder. Allah al-Ghafur al-Rahim. Allah förlåter alla slags synder. Och vi kommer att nämna det när vi kommer till Ghafur al-Wadud. Och sen efter, just det, i den här versen också, så säger Allah subhanahu wa ta'ala att de här människorna som gör det, som inte gör tauba och som har straffat de troende med den här elden, de ska säkerligen få Jahannams straff. Ja, de ska få det brinnande straffet. Och då kan man undra, Jahannam är ju ett av eldens vanligaste namn, eller hur? Och sen Adabul Harik, brinnande straff. Då säger vissa av de lärda att Adabul Harik, det brinnande straffet, det var i dunya. Att Allah straffade dem med att elden flammade upp och tog dem när de satt runt den här gruppen. Så de fick både eld i detta liv och i nästa liv. Och andra säger nej. Det är bara att det är alltså samma sak. Att de är i Jahannam. Och i Jahannam kommer de få ett ännu värre straff än att bara brinna i elden. De kommer få någon annan slags eld och som de kommer att straffas med. Och här säger de lärde också att det här är jaza'an wifaqa. Det är belöning för det som de gjorde. De eldade de troende. Allah kommer att elda dem. Så det är precis vad de förtjänar. Men, som Ibn Uthaymeen säger, det är stor skillnad på de här två eldarna. Den elden i nästa liv är 69 gånger varmare. Och som ni vet, den är svartare än kära. Och varje gång skinnet brinner upp så får man nytt skinn och så vidare. Alla de här straffen kommer de att få utstå i nästa liv. A'udhu billah min dhalik. Och Ibn Uthaymeen säger också att i den här versen finns det en tankeställare på att Allah subhanahu wa ta'ala kan ibland skicka sina fiender för att straffa de troende. Ibland så undrar man, varför kan de här människorna döda våra barn, våra kvinnor, de våldtar, de plundrar, de bränner och så vidare. Hur kan det komma sig? Sheikhen säger att det är prövningar. Allah subhanahu wa ta'ala prövar de troende med de icke-troende. Och som vi har gått igenom förut i lektioner gällande fitna, det kan också vara ett straff till de här människorna. Eller så kan det vara en prövning för att Allah vill förlåta dem och Allah vill höja dem i grader. Och Allah, han är el-hakim. Han har vishet i allt det som han gör. La yus'al amma yaf'al wa hum yaf'alun. Man frågar inte Allah om det han gör, men människorna frågas om det de gör. Så allt det som Allah gör, det är vist och det är bra för de troende. Så människan ska inte tänka på att varför straffas folk eller får de lida till höger och vänster. Utan det är Allahs hikma. Och folk innan oss fick större straff än det här. Slängdes i en eld, blev sågade på mitten och så vidare. Och samtidigt som han inte är omedveten om vad de icke-troende gör för någonting, eller kuffar. Utan han vet vad de gör, men han ger dem dispens och tar dem sen med ett hårt straff och straffar dem i nästa liv. Och i många fall straffar han även folk i detta liv. Sen, efter att Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt det här, att de som utsatte de troende männen och de troende kvinnorna för prövningar och sedan återvänder till Allah i ånger, de ska säkerligen få Jahannams straff, ja, de ska få det brinnande straffet. Efter att Allah subhanahu wa ta'ala nämnde det här, så nämner han vad som händer med de troende. Och det här har vi sagt, så här är Koranen. Den är mathani. Den nämner belöning och så nämner den straff. Den nämner kanske halal och sen haram. Den är mathani. Den nämner de här motpolerna, kan man säga. Varför? Som Ibn Uthaymin nämner, det är tarhib och tarhib. För att uppmana människan och skrämma människan. Koranen kommer inte bara och beskriver elden. Den beskriver också paradiset. Den beskriver belöning och den beskriver straff. Och så vidare. Varför? För att människan ska vara mu'tadil. Han ska gå en medelväg mellan hopp och fruktan. Om man går en medelväg med hopp och fruktan, så kommer man inshallah ta'ala att komma till paradiset. Man måste vara rädd för alla straff och hoppas på hans belöning. Hoppas på hans barmhärtighet och vara rädd för hans straff. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Inna alladhina amanu wa 'amilu s-salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dhalika al-fawzu al-kabir." Men de som tror och gör rättfärdiga gärningar, de ska säkerligen få trädgårdar med rinnande floder nedanför dem. Det kommer att vara den stora segern. Så Allah nämnde straffet för de som torterade och de som vägrade att acceptera islam. Och sen nämnde han belöningen för de troende. Men de som tror och gör rättfärdiga gärningar. Och det här är viktigt. Det räcker inte med att man tror, utan man måste också göra rättfärdiga gärningar. De ska säkerligen få trädgårdar med rinnande floder nedanför dem. Och det kommer att vara den stora segern. Och de säger att de här floderna i paradiset rinner på jordens yta. Till skillnad från floderna och dikerna i dunya, eller hur? De går ner under jorden eller i jorden. Men i paradiset så rinner floderna på jordens yta på ett underligt sätt. Och Allah subhanahu wa ta'ala är kapabel till att göra vad han vill.